Japp, det har återigen blivit onsdag och Historiepodden öppnar arkivet och bjuder in alla lyssnare. Säger, kommer ni ihåg det här avsnittet?
Och bakom den ena hyllan så döljer sig någon form av enorm skräckinjagande bläckfisk. Och sen är det någon annan manisk författare som hoppar ut genom ett fönster och lite av varje här i arkivet, eller?
Så är det. Vi ska åka tillbaka till 2019 och vårt avsnitt om den amerikanska skräckförfattaren H.P. Lovecraft. Ett avsnitt som jag älskar. Mest för att jag var inte beredd på hur omhuldat avsnittet skulle bli.
Nej.
Ibland när jag väljer ett avsnitt och det handlar om någon författare eller någon konstnär så är det med lite så här skräckblandad förtjusning som jag presenterade på Facebook-sidan på söndag. Därför att jag vet ju hur det oftast mottas. Därför blev chocken så, ja, men så otroligt positiv. Jag tror att det är det gladaste jag har varit när det gäller mottagande i podden. Att alla bara, ja! Äntligen Lovecraft!
Ja, men det är roligt att höra att du fick en sån stund den där söndagen 2019.
Ja, ett snabbt rättelser och fel också. I det här avsnittet så pratar vi om den franska författaren Joël Beck, men vi kallar honom Hollebeck. Vilket ju, det är så det stavas.
Jaha, får vi använda den här interpratet till rättelse och fel-kategorin också? Det var ju bra.
Ja.
Det ska ju användas.
Så är det. Men det är ett härligt avsnitt och jag hoppas att ni, jag vet inte, tycker att det är lite kittlande. Varsågod, Robin och Daniel.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Kosmos är en meningslös virvelström, en sjudande ocean av blinda krafter där den bästa förhoppningen till lycka är ovetskap, där den största smärtan kommer från insikt. Men hur absurt trivial är inte kontroversen om lycka och smärta? Vad spelar det för roll om vi lider eller ej? Våra känslor är de mest triviala av incidenter i existensens oändliga cykler. Idag ska vi prata om den enda författare jag gillar som inte är rolig. Jag skulle vilja föreslå en period, en era, som något skisserat börjar 1865 med Lewis Carrolls första bok om Alice, ni vet hon i Underlandet, och slutar någonstans på 1950-talet när J.R.R. Tolkien publicerar sin trilogi om Härskaringen och C.S. Lewis sina böcker om Narnia. Den epoken utgör 100 år av fantasins triumf över verkligheten. Det går säkert att argumentera mot, men är det inte så att de superhjältar som dominerar den vita duken, eller de trollkarslärlingar som trollbinder lässugna barn, tweens och vuxna, är bevis på att fantasin vann över realismen? Författarna, Tolkien, Carroll, Lewis med flera, byggde fiktiva världar. Midgård, Underlandet, Narnia. Och sen har vi vår protagonist. H.P. Lovecraft var en maniskt brevskrivande xenofob som från sin mosters hus i Rhode Island drömde rädshågsna drömmar som han förevigade på papper. Med torr, nästan byråkratisk prosa, så nedtyngd av adjektiv att den egentligen borde sjunka till den havsbotten där hans monster sover och drömmer och väntar. Men mot alla odds flyger den på smala, oformliga vingar. H.P. Lovecraft är tillsammans med ett litet antal andra författare upphovsmannen till skräckgenren som vi känner den idag. Och oavsett om du känner till Lovecraft eller inte, oavsett om du bryr dig eller inte, så är den värld, den stämning och de tankar han lanserade mycket bekanta, tro mig. Han är den obekväma sysslingen i fantasins triumf. Och idag ska vi äntligen prata om H.P. Lovecraft.
Jajamän, det ska vi. Välkomna till Historiepodden, och Robin har nu valt ett av sina favoritämnen här, har jag en känsla av.
Ja, det är fråga om det är ett favoritämne egentligen, men det är ett ämne som jag har varit i perioder besatt av, eller väldigt, väldigt intresserad av i alla fall. När vi pratar om olika grejer som du har gått ner i under din egen levnad, så kan det helt plötsligt komma fram att det är Korea. Eller det året i mitt liv, det var Karl den 12:e. Eller det, de två åren, det var olja.
Ja, jo, jag fattar. Och då har du haft några Lovecraft-år.
Ja, alltså det har ju funnits författare som har spelat roll. Och den värld som H.P. Lovecraft byggde upp i sina noveller, den världen har levt med mig. Och även med ganska många av mina elever som jag har tvingat läsa märkliga noveller om. Fiskmänniskor som stiger upp ur djupen.
Ja, men det kan väl vara värt lika väl det som att tvinga dem att läsa Candide.
Ja, verkligen. Jag tycker det. De har läst betydligt mer Lovecraft än Voltaire, faktiskt.
Okej. Okay. Ja, apropå det där, så nu har man ju satt betyg och släppt ut årets studenter här.
Mm-hmm. Grattis till det.
Ja, har inte du det?
Nej. Nähe. Ja, betyg alltså, men student... Ja, när de lyssnar på det här så...
Ja, det var det jag menade.
Jaha.
Man får ju tänka steg framåt här.
Mm, ja, den typen av abstraktion är jag tydligen inte kapabel till.
Nej, det är uppenbart.
Så nu lägger du upp fötterna på skrivbordet och glider hela vägen till augusti.
Ja, men ungefär. Nu är ju sommarledighet som närmar sig här. Nu har man ju baxat igenom ett års kurser igen här. Och jag har ju lyckats ta min nya mentorsklass genom det första gymnasieåret och allt.
Men?
Man lossar lite på slipsen, även fast man inte brukar ha någon. I någon slags metaforisk mening,
ja,
så gör man det och så kastar man den i hörnet. Sådär.
Ja.
Letar fram shortsen och solglasögonen och så känner man sig ganska avslappnad.
Ja.
Det är ljust ute och björkarna blommar och allt sånt där skit.
Just det.
Det är ju, det är fint det.
Ja. Sen kommer insikten.
Vadå för insikt? Vad är det nu du ska förstå det här nu? Här,
ja, men det här är ju ett Lovecraft-avsnitt. Ingenting spelar någon roll.
Ja, fast lite.
Nej, du är ett dammkorn i kosmos.
Ett ganska nöjt dammkorn, kan man få det?
Ja, det sa jag ju i inledningen när jag citerade Lovecraft, att ovetskap, det är vägen framåt.
Det är fan vad deprimerande.
Jag tänker inte låta dig sätta in något solsken i ett avsnitt om H.P. Lovecraft.
Okej, okay, ja, det var ju väldigt dumt av mig. Jag ber om ursäkt.
Och innan vi dyker in i avsnittet så vill jag bara säga att vad härligt att alla är inne och kommenterar på vår Facebook-sida om biljettförsäljningen.
Ja.
Eller ni kommenterar om att ni ska gå och se en härlig föreställning, såklart.
Ja, det är där de kommenterar.
Ja, precis. Om du vill vara ibland den härliga skaran som får komma ut i höst och titta på oss när vi nystar upp historiska konspirationer, då går du in på historiepodden.com. Varje författare som har verkat inom skräckgenren har vid mer än ett tillfälle skrämt sig själv. De människor som arbetar i kolgruvor hostar. Gitarrister har förhårdnader på sina fingertoppar. Skrivbordslavar går ofta framåtlutade när de börjar närma sig medelåldern. Detta är yrkesskador. Skräckförfattare skrämmer emellanåt sig själva när fantasin presterar ovanligt väl. Stephen King. Så, vi ska prata om Howard Philip Lovecraft, född 1890 i Providence, Rhode Island, död 1937 i Providence, Rhode Island.
Ja.
Vart börjar vi?
Ja, vi kan väl börja med att hans pappa
Winfield
hamnar på mentalsjukhus på
just
grund
det.
Av syfilis antagligen, va?
Precis.
När Howard är bara 2 år gammal. Och då så flyttar han och mamman in hos Howards morfar. Whipple van Buren Phillips.
Ja, Whipple van Buren Phillips, helt riktigt.
Inget dåligt namn där.
Nej, så är det ju. Alltså mamman Sarah Susan Phillips hade mycket starka engelska släktband. Det hade också pappan för övrigt, men inte riktigt lika blåblodigt. Det där är konstigt, de kallas, eller mamman kallas ofta lite så här aristokratisk när man läser texter, men det fanns väl ingen etablerad aristokrati.
Nej.
I USA det vid den här tiden.
Det gjorde ju inte, även om det har funnits en president som hetat van Buren.
Jo, så är det. Alltså, de här människorna är wasps. Inte att de är getingar, utan de är white anglo-saxon protestants. Och jag läser en förklaring till det från Urban Dictionary. White anglo-saxon protestant. This usually refers to affluent people in the New England area, but also of whites of old money in other areas throughout the country. Det är alltså vita, rika, inflytelserika människor, oftast i New England, vilket ju Lovecraft är, eller på andra platser.
Ja, och den här morfaren Whipple, han bor ju också i Providence och är en framgångsrik handelsman. Lille Howard har ju inte så himla mycket vänner när han är liten.
Nej.
Utan vad han helst av allt gör är ju att sitta i morfarns stora bibliotek och läsa böcker.
Mm.
Och det är böcker som är så gamla som tillbaka till 1600-talet.
Ja.
Och den här morfar Whipple, han serverar ju den här lille grabben som egentligen är någon form av underbarn nästan, får man ju säga.
Mm.
En massa böcker som till exempel Tusen och en natt.
Mm.
Men också olika barnversioner av Iliaden och Odysseen och sånt där.
Mm. Så är det.
Ja, och så berättar han ju en massa resor om som han har gjort under sitt liv till Europa och sådär. Och Pompeji och han varit vid. Och det här är ju väldigt spännande förstås.
Gamla civilisationer.
För Howard att höra på. Ja, han spetsar öronen här. Bara, oj.
Mm. De här böckerna, det är knappt så att man ska kalla dem böcker. Det är gamla volymer som är det allra bästa han vet. Att få sätta tänderna i en riktigt gammal volym.
Men är det här verkligen helt normalt för en 5-åring?
Nej, men det är ju i många avseenden så skiljer sig ju H.P. Lovecraft från gängse 5-åring, 15-åring, 25-åring och så vidare.
Ja, du säger att han skiljer sig, men jag kanske har några jämförelser med mig själv här framöver.
Oj, mycket spännande att höra.
Mm. Hur som helst så berättar den här morfaren också skräckhistorier och sådär.
Mm.
Men han lär sig ju med latin i väldigt unga år, Lovecraft. Och sen när
klassisk bildning.
Ja, och grekiska.
Mm.
Jo, men det här brukar ju ske vid någon form av utbildningsinrättning i vanliga fall. Skola, ja. Alltså. Det påminner som sagt om mig när jag försökte lära mig tyska som 15-åring. Jag hade fått tag på någon av mammas gamla tyskböcker från 50-talet.
Mm. Hur gick det?
Jag har ingen Lovecraft, så jag är väl inte där.
På många sätt skulle jag säga att du har lyckats bättre med dina studier än Lovecraft. För det är ju en av de sakerna på grund av psykiskt ganska instabil psyke helt enkelt. Och allmän bräcklighet. Han går ju inte ur high school och han klarar inga universitetsstudier.
Men det gör han inte.
Så där står han i Daniel Hermanssons skugga.
Absolut. Och jag gjorde ju det till slut. Gick ut gymnasiet och så. Alltså.
Ja.
Och sen tog jag faktiskt det vidare lite grann.
Snyggt.
Och jag kan säga det är ett litet piano på tyska.
Ja, får höra.
Das ist eine kleine Klavier.
Ja, jag tror Lovecraft kunde mer latin än så.
Just det. Jo, så är det nog.
Den här uppväxten kring hans morfar och kring den typen av människor präglar honom på ett sätt. För hans ofta märkliga beteende, och det här är en sann excentriker som vi kommer märka under avsnittets gång. Det går att spåra till ett försök att leva upp till ett märkligt typ av gentlemannaideal som han menade hörde sin bakgrund och sociala ställning till. Han förväntades uppföras på ett visst sätt. Det är han själv väldigt mycket som sätter de kraven på sig själv och som han försöker leva upp till. Men det kommer ju från den här bakgrunden i Providence. Utöver att vara en passionerad läsare av gamla dammiga volymer så var han ju även väldigt intresserad av vetenskap, vilket vi ska ha med oss framåt också.
Mm.
Och inte minst astronomi var den stora grejen. Det bet honom redan som barn.
Ja, det är någon form av dubbelhet här i hans person som... ja, men man kan säga att det speglas av det tidiga 1900-talets två olika populära inriktningar på något sätt. Ju. Mm-hmm. Det är naturvetenskap och mystisk spiritualism.
Ja, precis. Ja, det är, vi kommer prata lite mer om det här också, hur tiden präglas av bägge de grejerna. Mattias Fyr har ju skrivit om det här i sin bok Död men drömmande om Lovecraft och modernismen. Han använder ordet spiritualism som inte... Jag menar ju att man ska säga spiritism istället. Mm-hmm. Mm. Att spiritualism, det för tankarna fel på svenskan.
Det här är ju en helt osannolikt ointressant beef som du och Fyr har här.
Ja, kanske skulle den ta... kan växa, Fyr är stridbar.
Duellera. Jag tänkte nämna de här drömmarna han har också en hel del. För de kommer ju att prägla skrivandet en del sen.
Mm. Stephen King har föreslagit, på tal om Stephen King som jag citerade tidigare, han har föreslagit att den mest obehagliga relik man skulle kunna hitta, det är om man går in i en butik i Rhode Island och så, alltså, vad heter det, en lopphandel, loppmarknad, och så ser man en kudde och så får man veta att det här är Lovecrafts kudde, och i Lovecrafts kudde så finns alla de drömmar som präglade Lovecraft, och när du sover med huvudet på Lovecrafts kudde, då utsätts du för Lovecrafts tankevärld och drömvärld. Och att det vore en... Det vore någonting.
Någonting vore det. Det vore ju förskräckligt.
Ja.
På alla sätt och vis, han hade ju förfärliga mardrömmar.
Ja, precis.
Särskilt som barn. Och han kallar ju de här, vad ska man säga, odjuren som man såg i drömmarna för gastar, nattgastar.
Mm.
Och när han vaknar varje morgon så ritar han ju genast av de här för att komma ihåg hur de ser ut och så.
Mm.
Och ibland så är han medveten om att han drömmer men har svårt att vakna upp ur drömmen.
Precis.
Och sådana har väl alla haft någon gång.
Det har föreslagits att Lovecraft hade nattskräck.
Mm.
Den här väldigt intensiva obehagliga drömmarna som är väldigt svåra att vakna ur.
Ja, okej. Okay, det har inte jag hört talas om.
Mm.
Men han hade ju väldiga problem och tar sig ur de här drömmarna. Han kämpar ju för att ta sig ur drömmen. Och sen när han tror att han vaknat så visar det sig att han inte har det. Och när han verkligen har vaknat, då är han ju tveksam till om han har vaknat.
Mm.
Så det är väldigt jobbigt det där. Men efterhand så övergår det från att han är aktör i de här drömmarna till att han mer observerar vad som händer.
Just
så blir det väl lite mindre läskigt. Mm. Och det kommer bli mindre läskigt framöver ju äldre han blir också, som vi kommer komma in på apropå det här med vetenskap och så.
Mm.
Hans drömmar blir ju till stoff också i hans texter som jag var inne på lite innan, och det skapar någon form av mystik kring honom också, precis som det här med King-citatet visar kanske. Det är väl relevant att påpeka också att han inte var en knarkare kanske. Han använde inte droger, han drack inte alkohol ens. En gång testade han tobak.
Det var inget för han.
Och tjuvrökte, och det var inget för han.
Nej.
Jag testade ju också snus en gång när jag var i 7-årsåldern.
Ja.
Och jag mådde otroligt dåligt. Det var någon av de stora killarna i fotbollsplan som hade glömt någon snusdosa bredvid målet där.
Ja.
Och så tog jag en, det skulle jag inte gjort alls det. Men jag har ju däremot inte lagt allt åt sidan bara för det. Så att det skiljer vi oss åt också här.
Nej, precis. Jag ser att det är en snusdosa som ligger på bordet här bredvid dig.
Mm, nu, ja.
Så kan det vara. En sak som jag framförallt tänker att man ska ha med sig från Lovecrafts barndom är att han var en, vad vi idag skulle kalla, hemmasittare. Idag i Sverige finns det cirka 5500 barn som inte klarar av att gå till skolan för att de tycker att det är fysiskt eller framförallt psykiskt för jobbigt. Och sån var Lovecraft, sjuklig och svag. 1908, när han var 18 år gammal, bröt han ihop och gick in i vad som låter som en massiv utmattningsdepression som kom att vara i nästan 10 års tid. Mellan 18 och 23 års ålder så verkar han inte ha gjort någonting alls överhuvudtaget. Kanske läst lite grann, knappt ens skrivit.
Nej, nej, det var ju inte livet på en pinne de åren direkt.
Nej.
Den här dubbelheten som man ständigt måste återkomma till, någon form av motsägelsefullhet i den här karns inre, ju. Eller kanske mest i hans intressen egentligen. Han beskriver sig själv som hedning när han var barn.
Mm.
I vuxen ålder, alltså, när han skrev brev.
Han var väldigt intresserad av grekisk mytologi.
Ja, han var så inspirerad av det där så att han kunde ju föreställa sig de här gamla sköna grekiska gudarna. Det var Athena och det var Diana och det var Apollon och så. Ja. Och vid något tillfälle så trodde han till och med att han hade sett de här antika gudarna under någon ek i verkligheten.
Just det, livlig fantasi.
Ja, det är ju det han har. Han har en väldigt livlig fantasi. Och det här är då i 7-8 års åldern som han är så inne i det här.
Mm.
Sen så går han över och blir intresserad mer och mer av kemi också vid 8 års ålder, som du sa innan.
Mm.
Och han får ju ett laboratorium uppsatt i källaren av sin morfar. Bara, jaha, ja, nu är det här som gäller. Då ska vi väl fixa lite provrör och grejer här så vi får testa det fram.
Det ligger ju lite grann i tiden också, det sena 1800-talet, tidiga 1900-talet. Att,
ja.
Att grabben är intresserad av vetenskap är ju, det är ju positivt.
Ja, jag menar det. Det måste ju uppmuntras. Sen i 11-12 års åldern då upptäcker han ju sin döda mormors böcker om astronomi också.
Mm.
Och då är det där som gäller. Och slukar han dem vetgivigt. Och det här är väl inte heller viktigt kännetecknande för ett vanligt barn, kanske.
Att vara jätteintresserad av astronomi?
Ja, och läsa tunga texter om astronomi, jag vet inte.
Nej, så är det. Han är lite mer vetgirig.
Mm, och han gör små egna tidskrifter. Den första varianten handlar ju då om kemi. Det är Scientific Gazette heter den. Och sen när han är inne på astronomispåret så gör han ju också en astronomisk tidskrift som han kallar för The Rhode Island Journal of Astronomy. Och det här låter också lite som min produktion av egna serietidningar, vill jag bara påpeka. Oftast egna varianter då av redan befintliga figurer i och för sig, som Tintin och Asterix och Lucky Luke och Knasen.
Du var mer som kinesiska bootleggers som gjorde icke godkända varianter av klassiska figurer.
Jag skjuter ner mig hela tiden. Men jag tycker ändå att jag har ju konstruerat vad ska man säga, odödliga karaktärer som Conrad Katt också.
Ja, just det.
Det ska vi inte glömma.
Nej, det ska ingen ta ifrån dig. Det är din Cthulhu.
Det är inte riktigt samma nivå kanske, men ändå. Den här Howard Lovecraft, han började också skriva i lokalpressen dock. Mm. Under en egen spalt om astronomi. Mm. När han är i 16 års åldern. Och då är väl min närmsta jämförelse i samma ålder när jag skrev små notiser om Division 5-fotboll i Östergötland och hade praktik på sportdelen i Norrköpings tidningar.
Så måste det vara.
Det tycker jag ändå är lite jämförbart.
Ja, absolut.
Det var inte så förskräckligt många notiser, men ändå.
Jag kommer fortsätta bolla tillbaka den här frågan med jämförelser med dig när vi kommer in på andra ämnen också.
Jaha. Jag tror att jag inte har så många mer jämförelser idag nu, men jag vet inte. Hur som helst, de här naturvetenskapliga tidskrifterna om kemi och astronomi, det är ju ena delen av den här dubbelheten. Och det är ju den objektiva, rationella sidan kan man säga.
Mm.
Men den här förtjusningen i gamla tider och mystik, den är ju kvar. Det är bara att han ser en lite annat ljus nu kan man säga. Mm. Han läste ju mycket om egyptisk och hinduisk mytologi. Försökte sätta sig in i hur det var att vara en troende i det här. Men det blir ju allt svårare i takt med att han blir äldre förstås och sen det här vetenskapliga intresset. För att han ser att det här kanske inte håller ihop riktigt. De här mardrömmarna börjar också avta förstås, och det kanske har att göra med både att han blir äldre och att han har ett annat approach till den här mytologin. I ett brev från 1937, samma år som han dog för övrigt, så skriver han om de här mardrömmarnas utfasning. Då skriver han: jag upphörde att tro på religion och annan form av övernaturlighet, och den nya logiken nådde gradvis mitt undermedvetnas fantasi.
Mm.
Så det är väl därför då.
Mm.
Men däremot så börjar han vemodigt sakna den här gamla hedniska tron ju. Och de här gamla antika gudarna som han har tyckt om så mycket innan. Han upplever att han har förlorat något i det där ju.
Mm. Jag tänker att det är viktigt att göra den poängen. Varför det är värt att ta upp såna här idéer från barndomen om en gammal död skräckförfattare. Är därför att den här stora världsbyggaren, en man vars mytologi som vi kommer komma in på, har påverkat väldigt mycket hur vi tänker på skräck och hur vi tänker kring fantasi, som har skapat helt unika monster. Han är alltså rakt igenom materialist. Han tror inte en sekund på att det finns gudar eller monster eller demoner eller allt liknande. Utan han sätter vattentäta skott genom den ena aspekten av sitt liv och den andra aspekten, den mer vetenskapliga. Den här tudelade identiteten som du beskriver, det är ju där den allra tydligast tar sin form, tänker jag.
Ja, han var ju väldigt skeptisk angående kristendomen också. Hans mamma hade ju satt honom i söndagsskola en period.
Mm.
Och det slutade ju inte så bra. Han rök ihop med prästerna och var inte alls sams med dem. Matteus 4 är ju som skriver om det där i sin bok.
Mm.
Och då skriver han: i likhet med många andra vid denna tid blev han besviken på kristendomen eftersom prästerna inte kunde besvara hans frågor som säkert var baserade på samtida naturvetenskap. Skolgången utvecklades till en maktkamp mellan honom och prästerna där han till exempel vid undervisningen om romarnas förtryck av kristna tog romarnas parti. Till slut låter modern alltså honom slippa skolan, men hädanefter och några år framåt visar han ett trots mot kristendomen som tar uttryck i att han gärna provocerar. Att fastna för mycket i den här naturvetenskapen är inte bara positivt för psyket då, som sagt. För att det kan ju ge hopp det här med religionen då, mm, på ett sätt som vetenskapen på ett kallt sätt inte gör.
Nej.
Utan bara talar om eventuellt hur det föreligger med saker och ting.
Mm.
Och det var ju många intellektuella under det tidiga 1900-talet som hade tappat och saknat sin religiösa tro också. Oftast då kristendomen, även om det i Lovecrafts fall ibland handlade om också grekisk mytologi.
Ja, men en bredare andlighet. Men ska man knyta an till det då? För jag höll på i inledningen och föreslog en fantasins era 1850-1950. Det är överdrivet. Jag tycker i och för sig att det går att försvara, men de flesta skulle nog säga att sekelskiftet 18-1900 är i kulturell mening modernismens era. En bred och spretig kulturell rörelse som det den har gemensam är en uppstudsighet mot auktoriteter, framförallt borgerliga 1800-tals auktoriteter. Det är det gemensamma rotsystemet. Och modernismen är normbrytande både innehållsmässigt och stilistiskt. Inom vissa delar av modernismen fanns ett hyllande av naturvetenskapen och tekniken. Vi har gjort ett avsnitt om extremexemplet, de italienska futuristerna,
mm,
som är ett av mina favoritavsnitt av podden. De drog denna hyllningskör till tekniken till sitt absolut mest extrema genom att förhärliga maskinen och kriget och våldet och vapnen. Vi tänker också på modernism som genom arkitektur och design slogs för att vara rationell och funktionell. Vilket vi också har gjort ett avsnitt om, den brutala modernismen heter det.
Ja.
Men inom det modernistiska paraplyet fanns också ett mindre utforskat intresse för det övernaturliga och det okulta. För som du är inne på, det är en stor kris för organiserad religion. Och senare så får vi också en stor samhällelig, mer världslig kris i och med första världskriget och spanska sjukan. Och för er som var och såg vår gamla live-föreställning där vi löste... Vad löste vi? Vi löste historiska mysterier.
Ja, så gott vi kunde.
Ja, precis.
Just då.
Då när du hade Sherlock Holmes-hatten på dig så var det Karl XII:s mord som vi försökte nysta i.
Ja, eller död.
Men just det. Just det. När jag hade den hatten på mig så var det istället Sir Arthur Conan Doyle och spiritismen som ju är samtida med det här.
Ja, precis.
Att Arthur Conan Doyle och en Lewis Carroll till exempel, som var medlem av The Society for Psychical Research, att de trodde på att man skulle, jag menar, andlighet och att man kunde prata med andar på andra sidan gränsen mellan liv och död.
Mm.
Och det är precis det här som Matteus 4 utforskar i sin bok. Han är ju den svenska Lovecraft-forskningens nestor. Hur Lovecraft passar in i denna tid av å ena sidan modernism och vetenskap och å andra sidan det okulta. Och då skriver han: jag tror att en känsla av äkthet som många vittnar om kan förklaras utifrån hans och hans tids religiösa och existentiella kris. Den tomhet som många kände inför tanken på att universum styrs av blinda mekaniska lagar och att människans liv egentligen är meningslöst. Lovecraft kände ett behov av det övernaturliga, men trodde inte på det. Därför tillät han sig att drömma om det i sitt estetiska liv, till exempel när han författade.
Mm.
Att man, Och det där kan man känna igen sig på ett visst sätt. Att bara en längtan efter någonting större. Men som man inte riktigt tror på ändå.
Från 1914, 1913, 1914 så upptäcker ju Lovecraft den så kallade amatörjournalistiken.
Mm.
Vilket då innebär att man kan skriva och publicera texter i olika magasin.
Mm.
Och så får andra läsa det.
Ja, vad härligt.
Ja, man får inte betalt då.
Nej.
Men det är inte det viktiga här, utan det är att man ska bli läst och andra ska få uppleva.
Det är lite som att starta en blogg.
Ja, ja men det är det ju.
Ja.
Och då finns det en organisation som heter United Amateur Press Association, UAPA, och han blir till och med ordförande i den under en period ju. Man skulle kunna säga att den här amatörjournalistiken blir något av en livlina lite grann för Lovecraft, eftersom det dels så ger honom någonting att göra. Och det är ju då 1913-1914 som han börjar skriva, och du sa ju att det var några år där som man inte visste vad han gjorde överhuvudtaget knappt.
Nej.
Och från det här så vet vi vad han gör. Han skriver
om astronomi i amatörtidningar.
Ja, eller såna här olika berättelser av olika slag med. Och något annat som är positivt med det här är att det ger sociala kontakter. Även om man sitter hemma och är hemmasittare, så kan man skicka brev med brevbäraren som kommer utanför. Mm. Lägga på posten och sen så får man kontakt med någon annan som också skriver i de här tidningarna.
Det här är ju intressant, för i jättemånga böcker om Lovecraft beskrivs han som ensam och som väldigt isolerad.
Han har ju lika många kontakter med folk som människor har idag, som sitter i något ensamt hörn och trycker på olika knappar och sånt där på telefonerna.
Det finns mellan 75 000 och 100 000 brev bevarade från H.P. Lovecraft.
Det är helt sjukt mycket.
Ja.
Jag har trott att det skulle vara 80 000. Det är också asmycket i för sig.
Ja.
Men ja, det är ju så att
det räcker.
Folk som sitter och chattar på Messenger och snappar och grejer, de ligger i lä här faktiskt.
Mm. Nej, han var en väldigt idog och entusiastisk korrespondent.
Mm.
Det var brev fram och tillbaka, fram och tillbaka.
Han blev också väldigt uppskattad och omtyckt på grund av det här.
Mm.
Eller på grund av det här, på grund av att han är väldigt kunnig i det han skriver om också. Och sen är han väl trevlig i text, antar jag.
Ja.
Välfunnen. Han har ju sina idéer om gentlemannaskap.
Mm.
Dock, då passar den här amatörjournalistiken, för där får man ju inte betalt.
Nej, precis.
Han är ju lite antikommersialist.
Det är som att en bra jämförelse kan vara med baronen Coubertin som grundade de moderna olympiska spelen.
Mm.
På en strikt antikommersialistisk idé om att idrott det ska man göra för den rena nöjet och fysiska utmaningens skull. Inte för någonting så smutsigt som pengar.
Nej.
Och det är precis samma tankar som vi finner i Lovecraft, skulle jag vilja påstå.
Han levde ju ganska spartanskt, har jag stött på någonstans.
Jo, alltså han har inget sinne för pengar förutom att få de få kronor han har att räcka till. För det är ju ett litet arv från sina föräldrar, eller från sin morfar, från släkten någonstans, som han i princip livnär sig på större delen av sitt liv.
Mm.
Och då gäller det ju att...
Ja, då kan man inte äta gåslever med rysk kaviar varje dag.
Nej, precis.
Men det förstår jag också lite för honom och hans drömmar, för han hade ju gärna åkt till Europa någon gång i livet till exempel, men det har han inte råd med.
Ja, tänk att få se någon av de gamla egyptiska städerna.
Ja.
Wow, tänk att få åka till Persien. Det hade varit någonting.
Det är grejer som jag skriver under på för övrigt, apropå den jämförelsen.
Ja. När man börjar närma sig Lovecrafts personlighet så finns det... Jag tänker på tre saker. Det ena är just den förhållandet till pengar som du var inne på. I ett brev som han skickade med sina första manuskript till tidningen Weird Tales, det är den tidningen som framförallt kommer publicera honom genom hela hans liv, så skriver han bland annat: "Jag har ingen aning om dessa kommer vara passande, för jag lägger ej märke till kommersiell litteratur." samt citat: "Jag har endast ett krav. Om ni publicerar någon av mina berättelser ska inga exitioner göras. Om berättelsen ej kan publiceras som den skrevs ned till minsta semikolon och kommatecken accepterar jag graciöst er refusering." Ingenstans i brevet försöker han sälja sig själv och sina berättelser, utan han inleder med att säga: "Jag har refuserats tidigare för just de här berättelserna."
Mm-hmm.
Så det är, han är inte en född försäljare.
Nej, verkligen inte.
Det är det ena jag tänker om honom. Det andra är att han har en väldigt märklig inställning till sex.
Mm-hmm.
Helt enkelt. Direkta erotiska manifestationer, som han kallar det, vilket är ett bra exempel på Lovecraft-prosa. Han skulle kunna säga sex eller kåthet eller vad som helst, men han vill kalla det direkta erotiska manifestationer.
Mm-hmm.
Skapade inom honom en djup motvilja, en aversion. Han tyckte det hela var mycket obehagligt. Och det är här som jag skulle vilja passa tillbaka bollen då. Hur kopplar vi det här till Daniel Hermanssons liv och de här två tvillingsjälarna?
Vad hette det så? Direkta
erotiska manifestationer.
Och då tänker jag att jag ska svara på hur jag ställer mig inför de här direkta erotiska...
Fyller det dig med en känsla av aversion?
Nej, det gör det inte.
Nej, där har vi hittat en skillnad mellan
er. Ja, det kan finnas fler.
Jag tror att den grundläggande skillnaden är som Michel Houellebecq, som är en fransk författare, känd från Gwen Stefanis This I Ain't No Michel Houellebecq Girl. Oerhört dåligt skämt. I alla fall, den franske Lovecraft-kännaren Michel Houellebecq, han är inne på att han beskriver Lovecraft på följande sätt: absolut hat mot världen generellt, förargat av en aversion mot den moderna världen specifikt. Detta sammanfattar Lovecrafts attityd tämligen rättvist. Slutcitat. Det tycker inte jag överensstämmer med hur du ser på livet.
Pratar du om mig nu?
Ja.
Ja.
Om vi letar de här stora skillnaderna mellan dig och Lovecraft.
Just det. Det fanns fler skillnader, som sagt.
Ja. Fast det här hatet mot den moderna världen specifikt, hur känner du inför AI egentligen?
Jo, det finns ju återigen likheter med det. Så AI är ju ingen fan av, det vet vi alla. Han måste ju dra in lite pengar då i alla fall. Och jag har för mig att han blir övertalad av nära och kära då, så att säga, att ändå försöka göra någonting för pengar.
Mm.
Och då blir det spökskrivande. Och det är en fantastiskt rolig incident när han ska spökskriva en berättelse åt Harry Houdini. Apropå den här föreställningen vi hade i höstas, där du pratade om Harry Houdini också.
Just det, han är ju den typen av person som figurerar på gränsen mellan det realistiska och det övernaturliga under den här perioden.
Ja, han är utbrytarkung helt enkelt.
Ja, men framförallt så åker han omkring och avslöjar falska medium.
Ja, det gör han ju också. Jag tror många känner igen honom som utbrytarkungen då.
Jo, men i förhållande till det okulta så är det väl mer relevant att han
absolut
blir en sorts mediumjägare.
Mm, okej, så är det. Lovecraft ska ju då skriva en story som handlar om Houdini, och det ska vara som om Houdini själv har skrivit det, och så ska det här publiceras.
Mm.
Och det här sker ungefär exakt samtidigt som Lovecraft ska gifta sig.
Mm.
Och i den här vevan och röran så tappar han bort manuset till Houdinis story på en järnvägsstation.
Ja.
Och det här leder till en ganska oerhört tragikomiska scenen där Howard och hans nya fru Sonja sitter hela bröllopsnatten och skriver ett nytt manus åt Houdini.
Ja.
Och det är ju, han kanske tyckte att det var en bra sysselsättning för att undvika de här erotiska manifestationerna.
Direkta erotiska manifestationer, det är möjligt.
Kanske därför han tappade bort inom situationstecken då det här manuset.
Ja.
Det här var ju väldigt typiskt för Lovecraft, skriver ju för att tappa bort såna här grejer. Och komma sent och sådär.
Mm.
Jag säger inget, men det finns paralleller.
Under pyramiderna heter novellen som han spökskriver åt Harry Houdini också.
Mm.
Om en sorts utbrytare. Den ska ju vara som självupplevd utbrytning från att vara under pyramiderna. Mm. Helt enkelt.
Den här frun då, Sonja, hon övertalar honom också att skicka in lite texter till den här nybildade magasinet Weird Tales.
Mm.
Det är där han kommer skicka in allting sen. Men han var ju lite avig till det där. Till slut så gör han det ändå. Han måste ju bidra med några ören till hushållet helst. Och alla de här fem novellerna han skickar in i första vändan, de blir ju publicerade allihop. Det här tyder ju ändå på att det finns en marknad för skräck också, eller hur?
Ja, det tycker jag.
Ja. Intressanta fakta är ju att den här Cthulhu vaknar. Mm. Den fick han bara, jag säger bara med tanke på hur känd den sen blev, $165 för.
Mm.
Det är inte jättemycket, även om det är mer på den tiden än vad det är nu förstås. Så att det här är ju inte en kille som går och blir rik på det han skriver direkt. Den novell han fick mest för var Dunwich Horror.
Mm.
$244 betalade Weird Tales för den.
Mm. Då var han ju hyfsat etablerad också.
Mm, ja, men det är ändå inga miljoner direkt.
Nej, verkligen inte. Och jag menar, en av aspekterna som jag gillar med Lovecraft, och där finns ju en direkt passning till Franz Kafka också, det är ju att när Lovecraft plockar ner skylten så är han ju helt omedveten om att han egentligen har gjort något avtryck i världen.
Mm.
Han har skrivit några noveller som har blivit publicerade. Han har skrivit ganska många brev till olika människor. Men han vet ju ingenting. Han vet absolut inte att två stycken människor kommer sitta i ett rum i Sundbyberg 100 år senare och diskutera honom.
Nej.
Det tror jag skulle ge honom en riktig djup obehagskänsla.
Tror du?
Ja, gud ja, det tror jag absolut.
Jaha.
Det enda rakt igenom dramatiska som hände under Lovecrafts levnad var att han träffade Sonia Haft Green, en frånskild 38-årig judinna som drev hattbutik i New York. De var båda amatörjournalister, vilket var hur de träffades.
Mm.
Och hon förälskade sig i honom, tog kommandot och han följde med strömmen. Det är min tolkning i alla fall. Den 31-åriga oskulden som satt med sin korrespondens och sina drömmar och sina berättelser. Han var inte den som tog tag i ödets tjurhorn och sen brottade ner det till golvet.
Nej.
Utan han var väldigt mycket... Han följde strömmarna helt enkelt. Med Sonia flyttar Lovecraft till Brooklyn och får pröva på livet som fattig i storstaden. John Darnielle, musikern och författaren, har en låt som heter Lovecraft in Brooklyn. Och refrängen går ungefär: You ask me how I feel today, I feel like Lovecraft in Brooklyn. Och det är inte nödvändigtvis en bra känsla att må som Lovecraft i Brooklyn. Förvisso gick det bra till en början. Hon försörjde honom, vilket var en stor skandal hemma i Providence. Mm. Det pratade man inte gärna om. Det här att han hade gift sig med en frånskild judinna, det var ju illa nog. Men det var inte det som var den stora skandalen, utan den stora skandalen var att hon försörjde honom. Ja, men han kunde träffa sina brevvänner på ett sätt som man inte hade kunnat göra tidigare. Han får faktiskt ett socialt liv på riktigt. Men när de ekonomiska spörsmålen blev än mer påtagliga, jag är inte helt säker på kronologin här, men Lovecraft tackar nej till jobberbjudandet som redaktör för Weird Tales, vilket i alla fall ekonomiskt var väldigt dumdristigt. Sen blir Sonia av med sitt jobb, försöker starta upp en egen hattbutik, den går på örat, de hamnar i djupare ekonomiska problem. Så då hamnar H.P. Lovecraft, den här bräckliga tänkaren och drömmaren, på en arbetsmarknad som han är väldigt dåligt, vad ska man säga,
rustad för.
Ja, verkligen. Han skriver långa, svårlästa, på tok för ärliga CV:n och personliga brev till massa företag som inte alls anställer honom. Det var aldrig någon som bet på den där kroken som han skickade ut. Och efter 2 år kommer han flytta hem till sina mostrar i Providence. Ännu något år senare kommer Lovecraft skilja sig från sin Sonia. Och med sig från Brooklyn tog han en bitterhet. Och om man ska berätta historien som Michelle Hollebeck gör det, vilket vi kommer återvända till i slutet, så tog han med sig en rasism som nu hade blommat ut helt efter erfarenheterna i de fattiga kvarteren i New York.
Jag tänkte backa lite i hans liv här. Lovecrafts favoritepoker, det var ju det antika Rom. Och så var det ju 1700-talet, Englands 1700-tal.
Mm.
I ett av breven till de här skribentvännerna som han hade 1915, där hade han också ritat, alltså tecknat sig själv i en 1700-talslook. Som en hertig med peruk och allt.
Mm.
Och så skriver han: jag skulle verkligen känna mig bekväm i den utstyrseln, för min ande tycks faktiskt leva under 1715 snarare än 1915. Faktum är att jag var född 200 år för sent. Och i vissa brev så skriver han att allt han älskar har varit dött i 200 år och vissa saker i 2 millennier till och med.
Mm.
Han upplever att han är en outsider i samtiden lite grann. Dock inser han att han, om han hade flyttat tillbaka till 1700-talet, så hade han förmodligen kastats ut från de här kaffehusen eftersom han hade kättiska åsikter och sådär. Och så hade det väl slutat med att han hade hoppat ner i Themsen och dränkt sig. Och när allt kommer omkring här egentligen så verkar han nästan posera med sin pessimism, för han är ju väldigt pessimistisk.
Ja, oja.
Inför allt. Och han grubblar och har sig. Men jag vet inte. Ibland så är det så att han... jag känner nästan att det är som att han skriver det för att verka svår ibland på något sätt.
Mm.
I samma brev som han har kallat sig för en outsider så erkänner han ju att han funnit en outsäglig glädje i att skriva böcker. Och att han är alldeles för intresserad av allt som pågår i världen. För att, citat, quit the scene before nature shall claim me.
Mm.
Och i andra brev så skrev han att han är så nyfiken och intresserad på vetenskap, historia, filosofi och litteratur att han aldrig på riktigt längtat efter att dö. Eller planerat att ta livet av sig heller. Och ändå så återkommer han hela tiden till mänsklighetens meningslöshet i det här stora kosmoset.
Mm.
Och hur allting är helt onödigt egentligen. Och det i sin tur medför ju i och för sig ett laborerande med självmordstankar. Och jag vet inte hur genuin han är här, men han försöker ta värvning 1917 i armén för att skickas iväg ut i första världskriget. Och enligt egen utsago så är det i förhoppningen att dö ju. Men sen upptäcker hans mamma det här och skickar familjeläkaren som skriver att han är liksom oduglig, krigsoduglig, och så annulleras hela värvningen. Men det är ett himla hattande mellan det här pratet om dödslängtan, och sen säger han också i flera brev att han egentligen aldrig på allvar övervägt självmord. Och det där vet jag inte riktigt hur man ska tolka alltid. Men han grubblar nog rätt mycket ändå, trots allt, landar jag i.
Ja, verkligen. Nu är ju Lovecraft ju lite tidigare, men det ligger ungefär i samma tid som Camus. Och Camus filosofi handlar ju bland annat om det här, den grundläggande existentiella frågan, huruvida man ska begå självmord eller inte. Och Lovecraft, även om man gillar att kokettera med hur mörkt och poänglöst allting är, så är han ju ändå väldigt tydlig med det där att vetenskapen och mysterierna ger mer glädje.
Ja, han är ju väldigt intresserad av det här. Och då vill man ju gärna vara med.
Mm. Han kom ju dö i förtid i cancer. Och jag tror att när han hade legat där i dödsbädden, om någon av hans mörka monster hade närmat sig och erbjudit jag kan plocka ur cancern ur dig, då tror jag han hade sagt 2 tummar upp, vi kör så. En sista poäng som jag vill göra om ren biografi innan vi lämnar de biografiska elementen är att de här 75 till 100 000 brev, vad det nu var egentligen, de är skrivna till en mängd olika människor. Och delvis så var det många unga författare som redan under hans levnad började gå i hans fotspår och såg upp till honom som något av en sensei. Och att hans aktier började stiga så tidigt efter hans död är deras förtjänst. Han hade tränat upp, medvetet eller inte, en liten armé som skulle hedra hans minne.
Mm-hmm.
Både hans lärjungar och många av de människor som såg upp till honom utan att direkt känna honom såg honom som en visionär. Han var, som vi sa, hela tiden öppen med att han inte trodde på det övernaturliga, men beskrev sina drömmar för alla vänner med någonting som från Fyr, citat, underströk de visionära sidorna i hans personlighet, slutcitat. Robert Bloch, för eftervärlden framförallt känd som författaren till Psycho, var en av hans största fans. Robert E. Howard, mannen bakom Conan Barbaren, var en av lärjungarna. Bloch och Howard bland annat, de följde honom bokstavligt. De la in delar av Lovecrafts egen mytos och berättelse i sina berättelser och världar.
Mm.
Men i mycket bredare bemärkelse har vi Stephen King, vi har Neil Gaiman, vi har ständigt Nobelpristippade Joyce Carol Oates, som i stor eller liten utsträckning har influerats av Lovecraft, och Lovecrafts litterära arv som det förvaltades av hans lärjungar. Men inget av detta visste han någonting om när han dog 47 år gammal i tarmcancer.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Michel Houellebecq har 8 titlar som han anser är Lovecrafts klassiska texter. Mellan 1926 då Call of Cthulhu skrivs och 1934 när The Shadow Out of Time färdigställs så har han skrivit samtliga av dessa. Några av de mer framstående är 1928 års The Dunwich Horror och 1931 års At the Mountains of Madness. Alltså skriver han i rask takt efter att han har kommit hem från New York-vistelsen alla de klassiska verken. I flera av hans äldre noveller, till exempel Dagon som är skriven 1917 tror jag, den är tydligt influerad av första världskriget, där presenterar han de idéerna som kommer blomma ut i det som Houellebecq kallar de klassiska verken. Och i de här verken finns de bärande inslagen i Lovecrafts mytologi. De idéer och den stämning som gör att de fortfarande påverkar vår kultur.
Apropå kultur, här har vi något. Ser du vad det är?
Ja, det är någon sorts Metallica-poster.
Ja.
Och så nedanför står det Cthulhu Awaken. Och så är det då hälften bläckfisk, hälften man, hälften drake. Översteprästen Cthulhu som H.P. Lovecraft har beskrivit i till exempel sin The Call of Cthulhu.
Ja, de använder ju Cthulhu ganska mycket emellanåt i sina poster och så. Jag vet inte, jag är ingen Metallica-fan tyvärr just nu eftersom jag inte vet hur det hänger ihop riktigt. Men det kan säkert någon förklara. De har väl säkert gjort något album som heter det eller något sånt där. Men det är ett... Nu sitter du och hånler åt mig här. Vad gör du?
Nej,
det gör jag absolut. In här att det finns i populärkultur... På alla möjliga sätt idag. Mm,
absolut. Om jag tillåts citera Jocke Berg och Kent, deras Petroleum, så finns raderna: tror du det finns något okänt där ute? En urtidsgud som inte vill bli väckt? Något som gömmer sig i djupen, som bidar sin tid och drömmer om petroleum, tungmetaller, och drömmer om fossil och döda koraller, och drömmer om strålskadade atoller. Vilket är en direkt passning till just den kändaste figuren Cthulhu som ligger där och drömmer på botten. Men jag vet inte, poängen jag tror jag ska försöka göra här är att det handlar egentligen inte om enskilda monster. Även om Cthulhu har fått speciellt starkt populär kulturellt genomslag. Lovecraft handlar istället om en ny metod för att beskriva, eller snarare att skräcken har en annan klangbotten än klassisk skräck. Det är andra känslor som den spelar på. Och jag ska försöka göra det här tydligt vad jag menar. För jag ska presentera en idé, se om den flyger. När det gäller grekisk fornordisk eller hinduistisk mytologi är det nästan alltid mer intressant att läsa om mytologin än att läsa själva myterna och berättelserna. Alltså samlingsverken är lika starka som själva berättelserna.
Mm.
Att plocka upp några av de gamla isländska dikterna, det är jätteintressant. Men det är nästan lika intressant att läsa någon som har läst de här och sen sammanställer dem och bara berättar vad som står.
Ja, det tror jag.
Och så får man upp de där bilderna. Med Lovecraft är det inte så, det är i alla fall min upplevelse. Delvis beror det säkert på vilka som känner sig hågade att försöka. När du läser en bra Lovecraft-novell, säg The Call of Cthulhu, så är stämningen tät och ödesmättad. Men den här stämningen, den försvinner när inslagen i mytologin lyfts från sina berättelser och generaliseras. Kanske för att idéerna inte riktigt är så sammanhängande och så preciserade. Det faktum att de ligger bortom vårt förstånd, för det är mycket det handlar om, att i H.P. Lovecrafts värld så finns gamla varelser, gudar, saker från rymden som existerar. Det är obegripligt för människan. Och bara när vi närmar oss det, när vi äntligen får insikt om hur obetydliga vi är, då får vi sån obehaglig kontext på vår egen obetydlighet att allting bara faller. Och i Lovecrafts berättelser så blir ofta berättaren galen när det här avslöjas.
Det är ju ofta någon som får tillgång till någon farlig kunskap och sen så blir de spritpångande galna. Men är det inte någon slags av typ olika dimensioner som det rör sig om också?
Olika dimensioner, olika världar, allt det där. Men det jag tänkte säga att det är svårt att på något linjesätt kategorisera och artbestämma den här Lovecraft-världen. Skapa Wikipedia-sidor och så vidare. Det är många som gör det, men jag tycker inte riktigt att det flyger. Med det sagt, här kommer en generalisering. För Lovecrafts mytologi är hans arv. Och de litteraturvetare som har tagit det längst tillskriver den mytologin stor vikt. Francais Lacassin, en numera död fransk kulturjournalist, skrev i ett förord till en Lovecraft-samling att ingenting lika originellt som detta går att hitta sedan Homeros och den medeltida epiken. Citat: "Vi måste ödmjukt konstatera att det vi har att göra med här är en founding mythology, en ny grundläggande mytologi. Det första genuint nya sedan Homeros och den medeltida epiken." Det är såklart en överdrift, men det visar hur högt vissa värderar Lovecrafts värld och berättelser.
Det tog det var lite av en överdrift.
Jag tänkte, vi kan flika in Neil Gaiman, den brittiska författaren, serieskaparen och allt vad han nu håller på med, så får han förklara lite grann vad som är nytt.
Prior to Lovecraft, if you read horror, if you read ghost stories, you always have a vision of a world which is fundamentally hospitable. God is looking after you. God is looking after the good people. Good people will probably survive horror stories or ghost stories or whatever. Lovecraft redefined things into this vision of a malign world. This place surrounded by evil, mad, horrible, monstrous things always trying to get in who frankly don't really care about us.
Världen är inte bara ond. Den är likgiltig. För själva grundtanken är att människan sett till universum och till kosmos är obetydlig. Det finns krafter, varelser och perspektiv där ute som är hundrafalt mer komplexa än vad människan kan begripa. Jorden är en prick av många prickar i ett universum där liv finns. Vi är inte speciella på något sätt, snarare tvärtom. I någon sorts kristen värld så existerar djävulen för att lura människor. Det finns demoniska krafter som är onda enligt traditionella värdesystem. Men Lovecrafts varelser och monster är inte onda. De är likgiltiga. De är helt kalla och karga, de bryr sig inte.
Ungefär som om en annan trampar på en myra och råkar göra utan att man ens märker kanske man är ute och går.
Precis.
Du håller på att lyckas förstöra allt mitt goda humör sen jag kom hit.
Ja, och vi ska se om jag kan fortsätta lyckas med det. För nu ska jag agera lite Lovecraft Wikipedia och berätta några grundläggande inslag.
Mm.
Asatoth, som är den närmaste en huvudgud som finns i Lovecrafts värld. Det är den blinda idiotguden. Han finns i universums mittpunkt där han formlös och för evigt i konstant förändring skapar saker på måfå.
Mm.
Han är kaos. Han är raka motsatsen till en idé om en intelligent designer. Vi pratade om Voltaire förra veckan, om Gud som byggde ett perfekt urverk och satte igång det. Azathoth har inte gjort någonting medvetet, det har bara skett helt slumpmässigt. Och i den här världen så finns de olika då. Vi har sagt Cthulhu flera gånger, en stor varelse som ligger på botten av oceanen i väntan på att en dag stiga upp. Lika delar man, bläckfisk och draken, en slags överpräst för sin ras, kallad de mäktiga gamla. Det är varelser som har slungat sig från värld till värld men sen fastnat på jorden. Varelser som såklart, för så är det alltid Lovecraft, inte riktigt går att beskriva, för deras form går bortom materia. Och det är också en sak som gör sig mycket bättre i text än på film eller avbildat på en Metallica poster. Att när man ska grafiskt avbilda någonting som går bortom fysisk form, för det är det som ska vara en del av det obehagliga, att det är bortom vårt förstånd. Vi kan bara ana själva konturerna egentligen. Och just Cthulhu, vars populärkulturella inflytande är så stort, kan få representera idén om någonting för människan okänt. Och när en sån idé korsbefruktas med vår evolutionspsykologiska rädsla för mörka djupa vatten, då blir det skräck som i lika delar utgår från kosmos likgiltighet som nedärvd överlevnad. Vi har alla tider vetat att håll dig borta från det djupa vattnet, därför kan en krokodil vänta på dig. Det här sa Bo Eriksson till mig, så det har jag starka källor på.
Ja, men man har ju också ryggmärgen
ja.
Som säger det.
En annan grej, du pratade om mentalsjukhus. Arkham, Massachusetts, det är en av de städer, Innsmouth en annan, Dunwich en tredje, som Lovecraft har hittat på. Och den här mörka gotiska östkustsmiljö har blivit en av skräckens mest traditionella miljöer. För den breda massan så är Arkham säkert mest bekant eftersom det har fått namnge det mentalsjukhus som finns i Batman-universat. Mm. Där till exempel Jokern sitter inspärrad ofta. Sen kommer han ut och ställer till med knas. Arkham är mörkt och rör sig fram och tillbaka över gränsen mellan dröm och verklighet. Den tredje grejen som jag tänkte lyfta, det är Necronomicon.
Ja.
Ja.
Necronomicon.
Ett bekant inslag för alla som växte upp med Evil Dead-filmerna. Det här är en bok eller en förbjuden volym som Billy Rimgard kommer ihåg att kalla det i Obiter Dictums avsnitt om H.P. Lovecraft. 189 är det i deras ordning. Väl värt att lyssna på om man tycker om Lovecraft. Skriven på 700-talet är den här förbjudna volymen av en galen arab, det är Lovecrafts ord, inte mina, vid namn Al-Hazred, eventuellt...
Al-Hazred.
Precis. Eventuellt namngivet efter bokslukaren Lovecrafts smeknamn av morfadern som ung.
Just det.
Om du var arab skulle du heta Al-Hazred, för du har läst allt.
Ja, och sen blev då kanske då det här en figur som han hittade på, som skrev den här boken, där då den här farliga kunskapen om alla de här världarna och odjuren eller vad de här finns.
Mm.
Och den här boken är då bortglömd och sen dyker den upp och så är det någon stackare som läser den där och sen blir de galna då efterhand när de börjar inse saker och ting.
Precis, det finns ju också massa information om hur man kallar fram de här olika gudomliga väsena eller monster eller liknande. Mm. I många av Lovecrafts berättelser finns det också ljusskygga sällskap.
Ja, det är klart.
Som tillber de här olika bortglömda varelserna och som inget hellre vill än att kalla, vad det nu kan vara, någon av dem till jorden.
Och det är lite märkligt med tanke på att de oftast är helt likgiltiga då, ja.
Ja.
Men de här förekomsterna av Necronomicon är ju inte bara, som sagt, i Lovecrafts texter, utan hans kompisar som också skriver texter och noveller då, alltså i den här Weird Magazine, de använder ju med Necronomicon.
Mm.
Så den får en spridning, förutom att den återkommer i flera av hans egna, så är det också andra som skriver om det.
Jo, och vidare så, till exempel i Sam Raimis Evil Dead-filmer, till exempel i Neil Gaimans Sandman-serier, att det är ett föremål som man kan plocka in när man vill använda lite grann av Lovecrafts mytologi.
Mm,
och just boken är ju användbar som plot device. Det är en lätt verktyg att använda i sin berättelse.
Tydligen finns det grupperingar som tror och inbillar sig att det finns spår av sanning i de här berättelserna och att den här boken existerar och försöker bevisa det, har Mattias Fyr påpekat.
Ja, precis. Jag kan läsa här ur ett protokoll från Vatikanens bibliotek. Vem grundade det?
Nikolaus den femte.
Just det.
Ja.
Det ser, du har förtjänat dina historiepodden-poäng.
I Bologna, ja.
Så är det. Vatikanbiblioteket har fått ett visst rykte för manuskript som den inte äger eller som aldrig har existerat. Ursäkta att det är kackig svenska här. Jag Google Translator här från engelska och så glömde jag justera grammatiken, märker nu. Bland de begärda uppgifterna finns frågor om romerska senatens avgöranden angående rättegången om Jesus. I själva verket är dessa medeltida kopior som tagits från en gammal text, Acta Pilati. Och här kommer det intressanta. Eller Necronomicon, en slags bok om livet efter detta som den amerikanska författaren H.P. Lovecraft angav som den antagna källan till hans gotiska romaner. Författaren till ett modernt apokryptiskt verk hävdar att den transkriberades från Nestorian, ett manuskript som biblioteket aldrig har haft. Det finns alltså människor som försöker kräva ut en fiktiv bok från Vatikanens bibliotek.
Ja, man blir ju lite mat. Men ja, det finns två olika kategorier kan man säga av människor som ägnar sig åt sånt här. Det är de som tror på riktigt och försöker bevisa det. Det är väl lite foliehattsvarning. Sen finns det de som är riktiga fans ju. Lovecraft-fans.
Yeah.
Som till exempel Fyr och du är exempel på, antar jag. Och visste du att Necronomicon finns i Sverige?
Nej, det visste jag inte.
Ja, men då är det ju förstås så att Fyr och hans litteraturvetarkompis Rickard Berghorn har ju skrivit en sån. Och,
ja, det finns ganska många egenhändigt ihopsnickrade Necronomicon.
Det gör det säkert. Men den här är i alla fall publicerad med, och de är ju litteraturvetare. Vi har använt Fyr nu mycket i det här avsnittet. De är ju inte tokiga dårar. Utan de använder ju det här som ett sätt att skriva, och det är ganska underhållande när man placerar en Necronomicon i en svensk kontext. Mm. För hur kan det se ut då? Jo, till exempel så får man ju veta att den har kommit till Sverige via krigsbyte från Prag i mitten på 1600-talet.
Just det, 30-åriga kriget.
Just det, hamnar i Axel Oxenstiernas bibliotek av slag. Sen har också Olof Rudbeck varit inne och pillat det där förstås, och han har nämnt den här Necronomicon i sina brev. Och ska man peta in en mystisk fantasibok som Necronomicon på något sätt, så måste man ju förstås nämna generalen av första graden i uppdiktning, herr Rudbeck, också. Och sen är det då en Magnus de la Gardie som också är avlägsen släkt, hittar man på, till den kände Magnus Gabriel de la Gardie. Och han har då översatt den här Necronomicon till svenska. Och så förekommer från Linnés lärjunge Peter Forsskål också. Och han passerar förbi det. August Strindberg blir förstås, hans galenskap beror på att han har läst den här Necronomicon. Ja, det är mycket sånt där.
Ja.
Så kan man jobba.
Ganska intressant story.
Ja, jag tycker det. Och,
det är bra jobbat, Fyr.
Jag har inte läst den, utan jag har läst om den då, som du sa. Men eventuellt ska jag ta och läsa den.
Jag läste den inte. Ditt förstånd kommer ryka.
Ja, det är där.
Det får du komma ihåg. Den största vinsten för mig när jag satt och läste det här, för ganska mycket här kunde jag sedan tidigare, men jag lärde mig att Lovecraft hade läst både Strindberg och Selma Lagerlöf.
Mm-hmm.
Och det tyckte jag mycket om att lära mig. Jag kan tänka mig att han uppskattade bägge också. Kanske inte så mycket de realistiska verken då, men när man gick över gränsen. Och så tänkte jag, vad synd att inte Lovecraft fick läsa Almqvist. Det hade han tyckt om.
Ja, det tror jag.
Så att det var ju lite tråkigt att det blev så. Du sa att det finns två typer av människor som kräver ut Necronomicon från Vatikanbiblioteket. De som är galna och de som är stora fans.
Det blir lite omvänt eftersom man ska bli galen efter att man har fått den.
Ja, just det.
Men jag menar inte att man är det, jag menar bara att man är lite vilsen kanske.
Vilket är ironiskt eftersom det finns en typ av karaktär i Lovecrafts berättelser. Så det finns dubbelt så många som gräver ut Vatikanbiblioteket som det finns karaktärer i Lovecrafts berättelser.
Ja.
Ja, men det är alltid män. Och i några få noveller förekommer det kvinnor och de är så aparta och så irrelevanta för berättelsen att det är verkligen en person som har satt sig ner för hur funkar en kvinna? Så kanske? Hans karaktärer är bildade gentlemän från New England, ofta anställd vid något universitet. Det är han.
Ja, det kan man ju säga.
Han är huvudkaraktären.
Ja, men de liknar honom väldigt mycket.
Nästan alltid är det en jag-berättelse också. Och en grej som är lite kul är att på ett sätt som nog bara Lovecraft själv skulle göra, de skriver in i sista andetaget.
Just det.
Till exempel i Dagon så avslutas det med att brevskrivaren sitter och skriver sitt självmordsbrev. Och så hör han någonting på dörren och säger, oj, jag måste skynda mig, det klampar på dörren, snabbt skynda, jag ska hoppa ut genom fönstret! Och det är väldigt få som sitter och skriver brev till hundradelen innan någonting händer.
Man får följa dem in i slutet där, Veda.
Precis. Och det finns tre sätt som berättelserna kommer sluta. Antingen blir karaktären galen av att ha konfronterats med sin egen obetydlighet. Eller så avlider karaktären, vilket inte påverkar berättelsen överhuvudtaget eftersom karaktären saknar betydelse.
Just det.
Ja, den påverkar så tillvida att berättelsen tar slut, men den påverkar ingenting annat. Det finns en tredje variant också och den kommer bli relevant nu egentligen. Alternativt har karaktären blivit smittad av någonting och håller på att förvandlas till en fiskmänniska till exempel. Men alla karaktärer, de är statiska, platta kopior av Lovecraft själv.
Hashtag fiskpodd.
Just det. Bra. Vi ska avsluta med att prata om antisemiten, xenofoben och rasisten H.P. Lovecraft. Men innan vi gör det så vill jag bara skicka en passning. Om det är någon som har suttit nu i över en timme och väntat på hur är den här personen relevant överhuvudtaget. Ni har sagt någonting om obetydlighet. Neil Gaiman kom in i något citat och sa att han förändrade saker. Om man tänker på flera av de kändaste skräck- och science fiction-berättelserna. Stephen King har jättemycket Lovecraft i sig, till exempel. Men ta det här exemplet. En av de största succéerna på Netflix de senaste åren är Sandra Bullock-skräckisen The Bird Box.
Ja.
Har du sett den?
Ja.
Det handlar om människor som blir, inte bara att de tappar vettet, de blir suicidala så fort de får se någon typ av kraft eller varelse som bränner omkring. Det här är kosmisk skräck, som så väl som man kan göra den för tv egentligen. För ett av de stora problemen med kosmisk skräck, som Lovecraft är mästaren och upphovsgestalten till, är hur gestaltar man det ogestaltbara. Och i Bird Box, spoiler alert, där är ju själva grejen att man får inte se den här varelsen eller kraften eller mörkret. Så därför så går alla omkring med ögonbindlar.
Mm.
Men alla de här karaktärerna i Bird Box som ser och lägger ögonen på det onda, vad det nu är, de blir precis som Lovecraft-karaktärer.
Galna.
Mm, precis.
Topp, tunnel, jättegalna.
Mm.
Och suicidala, som du säger.
Bird Box är ett jättetydligt exempel på hur H.P. Lovecraft har hjälpt till att skapa den mörka, likgiltiga, obetydliga skräckvärlden som mycket av berättelserna idag handlar om. Och det är hans stora insats, där har han gjort ett pionjärskap. Allt det här, tycker jag i alla fall, måste ställas mot hur rasistisk H.P. Lovecraft egentligen var.
Ja, hur var det nu med de här skurkarna som finns i de här novellerna? Om liksom huvudpersonen mycket liknar han själv, hur är då skurkarna?
Ja, det finns väldigt obehagliga tendenser här. Man ska först och främst säga att hur rasistisk han egentligen var, det är någonting som forskarna trätar om. Den förståelsen som jag hade med mig in i det här avsnittet när vi påbörjade researchen, det var att han var rasistisk redan innan New York-vistelsen, men mer på ett så var alla på den här tiden och i den här kontexten sättet. Medan han efter att ha bott några år i New Yorks slum fick tävla om jobb med italienare och afroamerikaner och där radikaliserades han. Och det är också den berättelsen som Michel Hollebeck lägger fram i sin essä. Och jag tycker fortfarande att det är ganska starka argument som stödjer den. Inte minst det citatbanken slående. Lovecraft ser, citat, rat-faced Jews, eller citat, monstrous half-breeds, slutcitat. Det går att lyfta betydligt värre citat från Lovecraft från den här tiden också, men vi behöver inte göra det grövre än så. Han var övertygad rasbiolog, vilket som vi har punkterat tidigare i denna podcast, det var inte ovanligt för vetenskapligt intresserade människor under den här tiden att hoppa på det. Det var ju en verklig vetenskap under det tidiga 1900-talet. Det är ju med facit i hand så vi kan poängtera vilken otrolig pseudovetenskap det hela var. Han såg upp till Mussolini, men var mer osäker kring Hitler. Ibland intresserad och påhejande. Ibland så såg han Hitler som, citat, en clown. Slutcitat. Grejen är, han dör ju 1937. Mm. Så han hade ju ett år senare verkligen varit tvungen att bekänna färg, ja, kring Hitler.
Mattias Fyv har ju vecklat in sig, eller har, 2011 så var han indragen i någon form av replik. Krig med någon kille som hade skrivit en recension om Lovecrafts noveller.
Mm.
Och där handlar det mycket om då rasismen.
Mm.
Vara eller inte vara. Och där påpekar ju då bland annat Fyr som går i försvarställning för sin idol. Att han är ju för tusan gift med en judinna.
Just det.
Och han gjorde ingen vidare skillnad på de olika raserna och så vidare. Men på samma sätt så kan ju den här Hollebeck lyfta fram en massa citat som pekar på något annat. Så mm. det här är ju, han var tämligen rasistisk.
Ja, alltså det här argumentet, han var gift med en judinna. Det är ju väldigt mycket, jag har en kompis som är invandrare.
Mm.
Det är ett icke-argument. Men den viktigaste delen i Fyrs argumentation hänger samman med vad han menar är hela Lovecrafts sätt att förhålla sig till världen. En uppdelning i å ena sidan känslor och å andra sidan förnuft. Att i berättelserna spelade han på känslor och därför kommer gravt rasistiska tankar och idéer upp. Medan han i breven går till förnuftet och därför är mer nyanserad när han beskriver saker och ting. Man måste ändå vara ganska välvilligt inställd till Lovecraft för att försvara bort det här. Fyr säger till exempel att en av anledningarna att Lovecraft såg ner så mycket på afrikaner var att han menar att de genom historien aldrig har byggt upp några stora civilisationer. Och de stora civilisationerna, till exempel Stora Zimbabwe, det visste man inte då. Hade Lovecraft vetat det, då hade han inte tyckt så. Men det är ju flera led av om så hade.
Ja, det är ju det.
Michel Hollebeck drar sitt resonemang väldigt långt. Han menar att det är den här radikaliseringen i Brooklyn som leder till de stora texterna. När han kommer tillbaka rädd och besegrad, då släpper han lös skräcken och osäkerheten. Många har poängterat, till exempel Billy och Tobias i deras Oddpod-avsnitt, att det finns en obehaglig parallell mellan Lovecrafts rädsla och hat inför andra, inom citationstecken, raser. Och att flera av hans berättelser slutar med att protagonisten har blivit smittad med någonting och nu långsamt håller på att degenerera. Det är ju den rasbiologiska tanken omsatt i skräcklitteratur. Så flera av berättelserna är ganska obehagliga och i vissa förekommer också väldigt, väldigt grova rasistiska stereotyper och nidbilder. Men en annan grej, och nu är det sista saken jag snor från Oddpod-avsnittet här. De lyfter ett citat från William Hudson som är en rappare och kompositör. Och Hudson har då sagt, H.P. Lovecrafts kosmiska pessimism är bara skrämmande om du är en heterosexuell vit man och hela tiden trott att du var universums mittpunkt. För alla andra, och det är här hans rasism spelar roll, är vetskapen om att du inte är den viktigaste i universum en lättnad. Jag tycker det är intressant att hans karaktärer blir galna när de inser att mänskligheten inte spelar någon roll. Det är bara skrämmande om du någonsin trodde att du var viktig. Och om allt i samhället har intalat dig att du är dominerande. Det går alltså att göra en passning om man vill till Lovecrafts karaktärers kosmiska skräck inför insikten om att inget spelar roll. Och den uppblåsta roll som bland annat rasistiska strukturer har skapat. Men även det är en, vad ska man säga, tolkning som drar det hela ganska långt. Jag ser framförallt en rädd människa som har väldigt livlig fantasi.
Ja, han har ju det. Men det är intressant att det är så många människor som försöker tolka hans texter på det ena och andra sättet. Och man kan ju också tänka sig att många har rätt i sina tolkningar tillsammans.
Så är det, och då kan jag inte låta bli att tänka på ett av Lovecrafts kändaste stycken, inledningen till The Call of Cthulhu.
Nu vill jag bara påpeka att det här är inte planerat nu, utan jag säger någonting och så tar du upp en bok och ska läsa ett citat här. Det är väldigt intressant, vad kan det bli?
The most merciful thing in the world, I think, is the inability of the human mind to correlate all its contents. We live on a placid island of ignorance in the midst of black seas of infinity, and it was not meant that we should voyage far. The sciences, each straining in its own direction, have hitherto harmed us little, but someday the piecing together of disassociated knowledge will open up such a terrifying vistas of reality and our frightful position therein, that we shall either go mad from the revelation or flee from the deadly light into the peace and safety of a new dark age. Han säger att de vetenskaperna som är spridda och fragmenterade har inte grävt mycket, men en dag kommer de tillsammans enas och då kommer vi förstå allting och då är det kört.
Ja, det ska bli skönt med sommarlov i alla fall.
Ja, verkligen. Vi får hoppas att inget urtidsmonster vaknar upp och sabbar allt innan dess.
Nej, jag ska försöka hämta mig efter den här timmen.
Ja, det kommer gå utmärkt. Tack så mycket för att ni har lyssnat allihopa.
Jag vill bara påpeka att jag har inte trott att jag är universums centrum heller, så att det kanske inte är så farligt att man är obetydlig.
Nej, det är en av fördelarna med att växa upp i
Ringarum. Ja. Ja, tack så mycket för att ni har lyssnat.
Tack
vi
så mycket.
Hörs nästa vecka.
Hej.
Hej hej.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.